Men det är perfekt, för så här står han alltid i matchen, så han ser ju inte bollen.
Och det är därför vi kommer ta steg närmare och närmare till Skandinaviens mäktigaste klubb.
Arnor,
Ingrid, Tristasson,
Ingur,
Ingrid,
Ingve,
Ingvi,
Ingvi. Jävla namn.
Följer med fram igen, får bollen och det är vad som helst, kommer det lägre på
mål!
Ett oerhört vackert fotbollsmål av Malmö FF, för Anders Christiansen är inblandad egentligen från början till slut.
The most important thing is to win the Allsvenskan, and you know, it's not right to say we should not worry about Allsvenskan, we should win the European Cup, because we can lose two or three matches in the Allsvenskan at the beginning of next year, and then we're battling to be up at the top, and that's what football's like.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Himmapodden. Jag heter Lena och med mig har jag Stefan.
Hej, hej.
Erik.
Hallå, hallå.
Och Sebbe.
Hej.
Ja, idag har det varit en match i Svenska Cupen mellan Malmö FF och Gais. Ja, hur känns det?
Ja, det var väl en riktig 5-1. Haha.
Ja, om man tittar tillbaks till tidigare säsongstarter så tycker jag att det här ser ju förväntansfullt ut.
Ja, det var en trevlig match. Jag var ju på plats. Det var kallt, det var blött och det var, jag tyckte väldigt synd om Johan Delén som fick stå så pass ensam när jag visade ett mål och frysa. Och till och med så att han var ute efter halvtid och hade haft en sån här tubhalsduk på sig när han kom in igen efter halvtiden. Men den tvingade domaren av honom. Det var tydligen inte reglementsenligt att ha halsduk. Men om man ser på det, fotbollen, värmde du?
Du då, Erik? Vad känner du?
Vi satt ju och såg det tillsammans allihopa här, resten av gänget. Och så fick vi också sällskap i slutet av Tobias. Också. Men det är precis som ni andra säger. Det är tidigt på säsongen så man kan inte dra för stora växlar på det. Men 5-1-seger är ju rätt så övertygande. Om än mot ett division 1 lag.
Men vi har haft rätt varierande resultat mot den typen av lag som vi bara ska gå in och vinna. Det har aldrig varit så
övertygande.
Nej, precis. Här sen kändes det verkligen. Det var kanske första 10 minuterna spelade vi Gais lite fotboll. Och sen så pressade vi ner dem fullständigt.
Du då, Sebbe, hur känner du?
Det är skönt att man börjar se lite tävlingsmatcher som gäller något. Och dagen till ära att få se mycket mål.
Du, Sebbe, Stefan, du som tittade på de här träningsmatcherna nere i Marbella, Lokomotiv, Moskva och Krasnodar. Hur kan du ge någon analys på eventuell förändring? Jag vet att det var tuffare lag de spelar mot, men känner du att spelet har landat mer i Malmö nu eller jämfört med de matcherna?
Jag sa ju inte Lokomotiv, för att de var ju tyvärr så krävde min arbetsgivare en viss form av närvaro då, så den kunde jag inte se. Förstår inte varför arbetsgivare tycker så. Men Krasnodar så blev vi ju väldigt nedtryckta. De stunderna vi försökte pressa så gjorde vi det en och sådär. Och här var det ju precis tvärtom. Här pressade vi mycket mer som ett lag. Svårt att liksom värdera det, om det är för att vi är bättre eller för att Gais är sämre. Men vi rörde oss mer tillsammans som lag och försökte mer tillsammans. tyckte jag. Det tyckte jag var den tydligaste skillnaden. Det man kunde säga som också det som vi var bra med i andra halvlek mot Krasnodar, det var ju att när vi fick igång spelet så gjorde vi en hel del positionsbyten och hade ganska mycket snabbt spel och sånt. Och det såg man ju jättetydligt i dagens match då mot Gais, att vi satsar mycket på att komma i fart och göra positionsbyten. Helt plötsligt är AC ute på kanten och rör sig och så. Och man ser hur andra då faller in i den positionen som blir tom när någon rör sig bort från sin utgångsposition på ett sätt som jag tycker är tydligare än tidigare.
Ja, jag fick också känslan att AC hade en friare roll.
Alla hade lite fria roller. Helt plötsligt så kunde Rakip gå fram och vara offensiv. Och då så föll AC tillbaka och sånt. Så de bytte roller ganska mycket.
Det var mycket spel också med one touch och max två toucher. Mm. Men jag tror också, kan det inte vara det om man jämför matcherna i träningslägret mot denna matchen, så ska man ju också vara medveten om att Gais är ju som vi, inte i säsong. Medans de ryska lagen är ju däremot i säsong.
Mm.
Så det har ju också skillnad. Plus att de är en nivå över eller två nivåer över en Gais i vart fall, skulle jag säga.
Ja, det är ju helt omöjligt att jämföra och veta varför det var bättre. Varför vissa detaljer var bättre. Varför det var bättre idag är för att vi möter en sämre motstånd. Men varför vissa detaljer var bättre och fungerade bättre också är svårt att bedöma med tanke på motståndets win.
Sen är det här fjärde matchen vi spelar, så att man blir mer och mer bekväm och samspelta, tror jag.
Mm.
Vad har ni att säga om laguppställningen i dagens match? Vi börjar med backlinjen. Beimo, Nilsen, Charles, Olsson.
Hur tyckte ni att de skötte sig?
Men hur tyckte ni att de skötte sig?
Ja, de sattes ju inte jättemycket på prov mer än korta stunder. Så att man fick ju inte riktigt... Det är svårt att bedöma hur bra de är. Men det jag som var på plats kunde höra, framförallt i andra halvlek när jag satt närmare MFFs målet, det var ju att man hörde hur de kommunicerade mycket, tog tydliga instruktioner från varandra och sånt. Och det är ett gott tecken, skulle jag vilja säga.
Tyckte du, Sebbe?
Jag tyckte väl att det verkade som att man var samspelta och hade liksom, som ni själv säger, att försvarslinjen kanske inte sattes på för högre större prov, och man får väl ändå tänka att i detta fallet är ju Gais ett division 1-lag, så kan väl inte dra för stora slutsatser egentligen. Det är väl främst när vi kommer kanske möta Värnamo som vi kanske liksom får känna egentligen på så kallat allsvenskt motstånd, tänker jag.
Jag tyckte ju Charles såg rätt bra ut.
Ja, Charles gjorde ett bra jobb här. Jag tyckte han var väldigt brytsäker och slog kloka passningar framåt. Dessutom väldigt snabbt fick han igång bollen framåt i många
situationer. Nästan lite för snabbt ibland. Det var någon gång ber om man inte var med på en pass och sådär. Så blev han lite... Ja. Ja, gestikulerad lite grann. Men det blev nog bra.
Ja, du nämnde ju här, Stefan, att de kommunicerar med varandra. Att man såg det väldigt tydligt. Men jag kunde också se från min skärm att de var och klappa om varandra. Så det var... Ja, mer fokus på att peppa varandra och driva på och se till att det händer någonting. Fick du samma uppfattning, du som satt på plats?
Jo, det var tydligt att det kändes som det är en bra stämning i gänget där bak, eller i hela laget. Men man har ju hört om incidenten med Nilsen till exempel, att man kunde tänka sig att det skulle inte vara så gott humör i laget och sådär när han hade bråkat med Malik och sånt. Nu var ju inte han med på plan där i början, men Nej, men det kändes som det var gott humör.
Birma gjorde 3 mål. Ett äkta hattrick.
Mm. Det är ju skitbra för hans självförtroende också. Jag vet inte om han behöver självförtroende. Den mannen. Men absolut, det, han var duktig idag. Mm. Och alla andra gjorde ju ett bra jobb. Så att liksom, de satte ju varandra i väldigt bra positioner och bra lägen också. Mm.
Ja.
Men han hade ett väldigt flyt i steget idag, tyckte jag, på sin vänsterkant.
ACs mål var ju suveränt.
Ja, vi är synd bara att det var så dålig vinkel på en kameravinkel. Men det var nog snyggt.
Jo, det var det. Jag såg det.
Det var första halvlek. Har vi något mer att säga om första halvlek?
Ja, det var dessutom en fast situation.
Mm.
Eller? Var det det?
Ja.
Jo. Ja, visst var det det. Ja, precis.
Det var strax efter att Martin Olsson blev skadad i samband med det.
Just det. Just det.
Vad var det som hände? Såg du vad som hände?
Nej, det var typ så långt bort från mig som man kunde komma. Så att jag såg inte exakt vad som hände.
Det såg ut att det skulle vara en smäll på axeln. Men...
Mm.
Ja, men och igen, om jag ska återkoppla till det, att Martin Olsson, det var ett snyggt mål och det är bra att vi har också för mål på fasta situationer för utdelning där, så det tycker jag är bra. Men det jag tänkte med vem som kom in istället för Martin Olsson, det var ju Erik Larsson då.
I andra halvlek.
Precis. Och det är skönt att se att man kan liksom, att det funkar. Att man har, för vi, just som det är nu så vet vi alla att Knudan är ju skadad fortfarande. Eller i vart fall inte helt frisk. Va? Och sen så, och då att det fungerar. Han har ju spelat där någon gång tidigare också, tror jag, Erik Larsson. Men det är skönt att vi har den bredden på de spelarna. Eller på den.
Ja, jag visste faktiskt inte han hade så pass bra fot från att göra inläggsfot eller inläggsfot på den sidan. Ja, precis.
Ja, han har ju vikt in flera gånger från sin högerkant och lastat iväg ett par skott, så nu fan kan han ju sikta lite på honom.
Det har blivit, vad han gjorde fina inlägg flera gånger, så jag vet inte om han kan nog vara precis lika bra på den kanten som på sin vanliga.
Jag brukar alltid klaga på att fotbollsspelare som faktiskt håller på med det här, jobbar med det hela tiden, de borde vara tvåfotade allihopa. Men det är inte många som har, ja, om vi säger den balansen, högerfot kontra vänsterfot, som Erik Larsson har i laget.
Någonting som Milos har varit väldigt bra på, speciellt när han var i Hammarby, det var att när han gjorde byten så kunde han ändra matchbilden. I 65 så gick ju AC och Nanasi ut och Peña och Rex kom in. Såg ni någon skillnad, någon effekt? Hakar de bara på? Förändrar de någonting när de kom in?
Ja, om någonting så blev ju... Alltså, AC var ju så pass bra idag så att det är ju svårt för Peña att axla samma typ av roll. Men jag tyckte han skötte sig okej ändå. Det var några slarviga liksom. Han blev rätt så hårt beakad också. Men han var inte lika bra som AC, så kan man säga.
Jag tyckte vi tappade mycket när vi släppte ut båda två samtidigt. Det är så mycket fotboll i både Nanasi och AC, så att jag tyckte det märkte stor skillnad. Jag tyckte vi tappade mycket av det egna spelet efter det faktiskt. Men vi behövde ju inte heller, så det kan ju också ha varit en brist på energi när man redan leder så pass kraftigt.
Det är svårt att hålla samma tempo, precis som du säger, när man har en sån stor ledning. Och det såg man resultatmässigt också.
Jag tyckte Nanasi, att ha honom i den offensiva rollen han hade nu, gjorde att vi inte fick den förlusten vi normalt sett får när AC måste jobba mer defensivt. Då kompletterar de varandra på ett ganska bra sätt. Och så med Rakip, de tre tillsammans, skapade en väldigt bra dynamik där de kunde faktiskt byta roll ibland och sånt. Jag gillade det. Och det, jag tyckte det försvann en del.
Hur tycker ni att Rakip funkar i den defensiva? Alltså, han är inte renodlad där, men är han nog gott nog liksom?
Jag hade ju hellre haft kanske Ricky. Någon som var mer alltså Lewicki, vår gamle Bachirou den tiden vi hade honom, någon sån. Men jag tycker att i och med att det blev så pass balanserat tillsammans med AC och då med Nanasi, där han liksom kan träda in i lite, ta lite av den axla det ansvaret som AC annars tar, så tycker jag det blir rätt bra ändå.
Men, vad menar du? Blir det lite grann som att det finns två ACs när Nanasi är med, så att de har två att hålla koll på liksom?
Lite så att AC kan ta lite mer defensivt ansvar utan att vi förlorar offensiva i honom så som vi brukar göra annars när AC får gå ner för mycket hela tiden. Så nu kan han gå ner lite grann, men vi förlorar inte lika mycket på att han går ner lite grann.
Ja, i 74 minuten så gick ju Berget ut och Rakip och in med Babu Beko och Hålarsson. Babbe kommer jag kalla honom från och med nu. Såg någon förändring där? Eller såg ni? Sebbe?
Jag tycker väl i alla fall det lilla jag såg av Hugo Larsson som ändå heter, det visar tecken på att framtiden ser ljus ut och jag tror väl att vi kommer få se ett kommande stjärnskott i honom. Sen tyckte jag väl det var kul att Abdou Akari fick göra ett mål som sen förhoppningsvis kan höja hans, vad heter det, självförtroende. Men jag känner ändå att man saknar den här nummer 9 där framme.
När man var på plats så det som inte blev ett mål var ju en hörnsituation där han nickade. Och han hoppar ju vansinnigt högt vid det tillfället när man såg det. Han var ju långt över alla andra. Det är ju synd han inte fick dem på mål, men det ger lite hopp för framtiden när han får in tajmingen på hoppen.
Han fick ju dessutom göra ett mål som säkert stärker hans självförtroende.
Jag tyckte det. Jag var lite besviken på Berget. Eller jag har aldrig riktigt trott på honom som den typen av anfallare som han kanske behöver vara i den positionen han har nu. Men för jag tycker han är inte tillräckligt hungrig. Det är flera gånger det var nära nästan mål där det passades istället för att skjutas och sånt. Jag tycker en första anfallare ska nog mer ha näsan mot mål och bara drämma till rätt ofta istället för att krångla till det. För det var en del krångel i en del situationer.
Då kanske vi kan gå över till truppen. Eller vill ni säga något mer om dagens match?
Nej, inte jag i vart fall. Det såg bra ut. Kul att ha tävlingssäsongen inledningen avklarad.
Ja, jag håller verkligen med dig. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se nu vad som kommer att hända. Ja, men då går vi in på truppen. Hur ser ni på balansen i truppen? När man går in på Malmö FFs hemsida så ser vi att vi har 3 målvakter, 8 försvarare, 4 anfallare och 15 mittfältare. Om vi utgår från det, vad har ni att säga när det gäller balansen i truppen?
Den är övertippande på mittfältet ju. Men samtidigt så var det förra året som det blev mycket skador också på mitten, så vi behövde också ha folk där. Men det är väl lite för mycket ändå, tycker jag. Så där vi saknar är väl egentligen anfallare. Och sen så eventuellt en mittback till, beroende på hur vi ser på det här med att vissa kan ju vikariera. Jag menar, nu när jag tänker efter så är det både, vad vill säga, Martin Olsson kan ju spela mittback. Jag tycker Erik Larsson har gjort det förut. Levicki kan också göra det. Men jag vill ändå se en mittback till. Och då är det ju... det kommer nog in så ganska snart skulle jag gissa. Men också en anfallare.
Med tanke på de två vi har så kommer det ju vara en som är backup. Och därför så kanske det... för att jag är rätt säker på att Nilsson och Charles kommer att spela alla matcher de kan. Och de känns liksom på en nivå som kommer att göra att de kommer att få lov att göra det också. Sen behöver vi en backup, kanske. Men som sagt, vi har vikarier inom laget. Så att det är ingen katastrof om vi inte får en.
Nej, men om jag säger så här då, Stefan. Att om det nu, som enligt ryktet, vi får in Denis Hadžigadunić från Rostov. Gammal Malmö-spelare som är startspelare där. Och som har ju gjort nästan samma resa som Anel. Ska de fortfarande spela då varje match så mycket de kan, Nilsson och Charles? Och sen har vi Moisander också i och för sig. Så.
Det är ju så. Så att jag... Nej, det är klart att han ska få speltid om han kommer. Det är självklart. Frågan är trebackslinje istället i så fall. Och vad vi gör. Och låter Knutsen springa fram i mittfältet kanske. Jag vet inte. Men eller så att de roterar. För det kan ju bli skador och det kan vara bra att rotera.
Ja, det är vad jag tänker. Hur ser det ut på mitten där, Lena? Det är ganska många som är unga och sånt där som kanske inte ska egentligen ha vara med i truppen.
Vi har ju en Alexander Damjanov. Janov.
Varför ska de ha så svåra namn för?
Ja. Anel Mujannik. David Edvardsson.
Ja, alla de är ju inte stas. Jag försökte.
Och nu Peter Vargaris. Roman Gall. Samuel Adrian. Det var de yngsta, va?
Det är ju en del av dem som aldrig kommer att få spela i tävlingsmatcher antagligen, mer än undantagsvis. Om det
denna säsongen skadorlig. Alltså.
Ja, i denna säsongen. Och det är väl, men det är ju bra att ha en trupp där man kan ha bra internt motstånd och sånt och spela mot varandra och de utvecklas. Så att en del av dem får ju vara kvar i truppen, men de får ju och är förmodligen beredda på att inte spela särskilt ofta.
Adenalic, vad säger ni om honom? Hur skötte han sig idag?
Om jag får börja. Så kan du vara positiv sen, Stefan. För att jag tyckte han var sämst positionerad. Eller sämst positionsspel av våra samtliga spelare idag. Jag slängde ett extra getöga på honom när jag såg att han missade någon ganska fint läge på att sätta en crossboll på Birma som var öppet läge och sånt där. Han gick igen väldigt mycket själviskt. Och sen så när de fick sitt mål så tycker jag att han jagade inte, fullföljde inte löpningarna. Så att jag tittade ett par gånger på honom, då stod han och halvjoggade medan alla andra kämpade bakåt. Så, men det var kanske bara att jag råkade slänga ett extra getöga på honom när han misskötte sig.
Och då ska jag säga något positivt av plikt. Men alltså det jag såg som var trevligt att se, det är ju att han är ju, alltså han är väldigt fysisk, han är stark i kroppen, han är en av de som står upp bäst i duellspel och liknande. Och där har han sin styrka. Men jag håller ju med om allt det du säger också. Det är ju inte så att det kompenserar fullt ut. Men vi har rätt många lite veka spelare i duellspelet, och ibland kan det vara bra att ha en sån kille.
Ja, så hans storlek är ju inte, absolut inte negativt. Men just dagens insats så hamnar det väl det för mig på hans då negativa konto i så fall. Om man nu jämför, för att, och det är inte att säga att han gjorde allt fel, utan alla andra har varit mycket bättre. Alltså...
Mm. Nej, men som sagt, du har inte fel. Jag är en av de större kritikerna till honom, tror jag, när jag pratar med folk.
Framförallt så undrar jag varför han var kvar så länge på plan. Alltså jag tänker, om man ska byta ut någon så är det han, inte igen. För att han gjorde superdåligt, men... Jag vet inte, jag tyckte så här, AC hade väl fått vara kvar då i så fall. Och så kan man... Men vad hade han för roll? Vad heter det? Var han höger anfallare? Nalic, va?
Han låg ju långt fram, men både i mitten och till höger. Ja. Så de bytte position rätt mycket. Så att, jag vet inte säkert. Men han låg ju oftast framför en Anasi när han var i mitten och sådär. Så att, ja.
Mm. Ja, jag tänker mer vad, om jag nu ska prompt säga att han ska bytas ut, så måste jag väl ändå säga vem han ska byta med. Jag vet inte riktigt vem. Jag vet inte riktigt vem det skulle vara.
Ja, Patriot Seidu kanske.
Ja, just det. Precis. Han har ju ändå gått bra. Vad tyckte du själv, Lena?
Nej, men jag håller med er. Jag har ju aldrig varit någon favorit av Adi Nalic. För jag tycker att hans svaghet är spelintelligens. Han kan kämpa och slita, men i och för sig i den här matchen, jag tittar lite grann på honom. Han hade ju blicken mer uppåt nu och kunde liksom lägga in passningar, så att det såg bättre ut. Men jag har aldrig varit någon riktig favorit för min del.
Hur du, Sebbe?
Nej, jag tyckte väl han kändes, vad heter det, osynlig i vissa fall och var väl allmänt loj. Utifrån
ja, det är egentligen tycker. Det jag tänkte, det ordet. Det var bra. Loj. Det var lite det jag tänkte.
Peter Gvardqvist då? Och Roman Gall. Vad tror du om de killarna?
Utlåningar, båda två.
Mm.
Faktiskt. Jag...
Jag ser faktiskt ingen riktig roll för dem hos oss. Jag har bara sett det man har sett av dem, har bara gjort en besviken.
Det var ju en sågning om någonting. Men ja.
Ja, man har ju när man har hört dem innan de kom och de tyckte att det var intressanta spelare, men det har ju inte funkat någon gång.
Nej. Ja, i början var väl Gall rätt het ändå. Var det inte det? Första... Ja,
för han var ju så himla väck i kroppen så han... Det var ju rätt att någon blåste på honom så föll han omkull istället för att göra det där eleganta han försökte göra.
Jag tror ju att Gall måste man ju hitta någon form av, alltså han har ju bara det här året kvar på kontraktet. Jag tror man gör typ någon form av Antonsson-grej. Man lånar ut han och så får väl typ de ta en del av hans lönepost kanske. Och sen så de som lånar honom så att säga, om någon vill ha han. Och sen Gvargis är ju mer ett framtidsnamn i så fall. Man kanske lånar ut honom till, vad heter de nu då, våra nya samarbetsklubb,
Olympic. Olympic.
Ja, precis. Eller på högre nivå, fan vet jag. Eller i allsvenskan.
Jag tänker Jönköping Södra eller Värnamo kanske.
Ja.
För mig ett oskrivet kort, det är David Edvardsson. Vad vet ni om honom?
Inte mer än att han kommer från Grebesta. Mycket mer hörde jag att komma med på honom.
Man har väl läst lite i tidningen att han är bra, tycker de. De menar, Milos har väl snackat lite gott om han, tror jag. Också. Men jag har ingen aning om. Jag vet inte så gammal pågen är.
Kan inte vara gammal. 19, 18. Alltså. Ja, det finns ju utvecklingspotential. Men frågan är om han ska vara en av dem som ska liksom vara med i en matchtrupp och vara avbytare och sådär.
Samuel Adrian då?
Knäskada va? Tidigare. Eller var det Mojanic?
Nej, det var Adrian.
Mm.
Han har ju haft otur med skador om man ser det så. Men han har väl tyvärr inte fått det riktigt att lyfta som både han och föreningen kanske hade hoppats på. Så jag tror väl att han kommer ju spela ut sitt kontrakt och sen kommer han väl, eller rättare sagt, jag tror väl först att man lånar ut honom och ser en sista gång om där finns något att hämta. Annars tror jag att kontraktet bryts.
Alltså jag tror det blir väldigt mycket sånt nu med de unga. Alltså att ett annat år, ett tidigare år, ett annat Malmö, så hade de här ungarna kanske varit perfekt eller varit i en bra nivå. Men nu krävs det så väldigt mycket för våra unga. Alltså klivet upp till A-truppen är ännu högre kvalitetsmässigt. I och med att A-lagskvaliteten hela tiden höjs, eller det är tanken i vart fall, så då blir det en väldigt hög ingångsnivå. Och jag vet inte om alla håller den riktigt. Sen ska det vara timing på positioner och sånt där också. Men...
ja, vi får se vad som händer just när det gäller mittfältet. Om vi går på anfallare, då har vi ju Jo Inge, Malik och Ola. Ola Toivonen. Tror han kan komma upp i samma standard som han hade innan? Eller till och med bättre?
Bättre blir det nog inte, men man hoppas ju på att han ska kunna göra en... ganska, man får nog säga någon som en bonusspelare, de matcherna han kan spela, och då kan det nog bli bra, men det kommer ju inte bli kontinuerligt, tror jag.
För hans styrka är ju vara att han har varit en balansspelare också. Är det någonting vi behöver?
Jag ser honom ju inte som anfallare riktigt så. Jag ser honom mer som en tia eller möjligtvis en falsk nia. Så... men absolut. Men jag tror inte, som Stefan säger, han blir nog inte bättre. Jag hoppas på att han håller den kvaliteten han hade. För då kommer han nog vara viktig för oss. Tror jag, inte minst som en truppspelare kanske. Men jag tror det här blir hans sista år ju.
Jo Inge då? Vi var ju inne lite grann på när vi gick igenom matchen här. Att han har lite brister i sin förmåga, just det.
Så han kan göra mål, det är inte det. Alltså han, det har han visat tidigare och visat igen och igen. Alltså, inte minst mot, vad heter de, Celtic gjorde han ju mål mot och sådär. Så, alltså, han kan göra mål, men det är det att han är nog en bättre wingback än vad han är en anfallare. För oss. Och då är han nog inte, tycker jag, en nog bra anfallare. För att han ska fylla den rollen riktigt jag vill ha. Som du sa, han var inte riktigt på hugget till exempel. Alltså det måste finnas inpräntat i en anfallare. Alltså i ryggmärgen att du ska skjuta, du ska göra mål.
Malik, då kommer han att hålla över tid? Över hela säsongen? Standard alltså?
Det vet jag inte. Alltså, han måste ju få speltid. Men jag tror att vi värvar in en anfallare.
Det är det jag vill komma till lite grann. Jag nämnde de här att Det är ganska tydligt att vi måste ha starkare i anfallspositionerna.
Så för allsvenskan tror jag kanske det skulle hålla den kvaliteten som vi har. Men eftersom jag beräknar med liksom Europaspelet, det är en helt annan nivå. Och det är ju knappt så att man får göra mål nu ju. Och jag, jag längtar ju tillbaka till tiden med Rosenberg och sådär. Och nu var han på en överjävlig nivå som vi inte kan köpa oss till i vanliga fall. Men man måste ha en mycket bättre nivå i anfallsspelet än vad vi har idag om man ska lyckas göra mål och klara sig i Europa. Och särskilt om det är en nivå vi strävar efter att hela tiden förbättra och förbättra. Det gäller, man kan liksom inte ta bort vad vi hade och säga att nej, men vi har utvecklats. Då har vi snarare gått bakåt.
Men då kanske man å andra sidan förvända så här att då får kanske föreningen värdera prislappen på den spelaren man är ute efter, att liksom då får man kanske gå upp lite högre upp i, om man säger i detta fallet Andreas, får gå till styrelsen och kanske utkräva lite mer pengar för att få den här strikern som gör kanske en 15-20 mål per säsong.
Det som är lite tråkigt där, alltså jag har ju inte någon monopol på att ha rätt i någonting där, men så som mina tankar går är liksom så här, vårat tak, eller vad man nu säger vi värvar spelare i allsvenskan för, så är ju det någonstans 10, 12, 15 miljoner. Det är högt, det är mycket, alltså det är mycket pengar från värvning. Och så tittar vi på vad exempelvis vad Colak, vad de ville ha för honom, vad Kiese Thelin skulle kosta förra vändan. Det är där 25-30 miljoner någonting, 35 i Colak-fallet då. Och jag menar, om vi får, nu tar det här med en klackspark eller en nipa salt, men bara den kvaliteten på en spelare får det dubbla över vad vi brukar, vad en dyr anfallare eller en dyr spelare kostar. Så då undrar jag, hur jävla högt upp måste vi i, hur djupt ner i pengapåsen måste vi gräva för att det ska göra en väsentlig skillnad? Alltså om vi vill ha något bättre. Vad får man för 20? Vad får man för 25? Vad får man för 50? Har man råd med det? Liksom, vad är målet? Finns det en vidareförsäljningspotential? När vi tittar på spelare så, som Isak Kiese Thelin, Colak, de är 29, 28, 30. Alltså, det är inte så mycket kvar för dem. Det är ett fett kontrakt till. Och gör de det jävligt bra här i Malmö så kan man ju kanske få en, i bästa fall 30-40 miljoner för dem kanske. Om något lag vill från Kina eller Saudiarabien vill buda. Men det är inte riktigt en vinst kanske alla gånger. Kontra risken. Nu har jag snackat länge, nu får ni någon annan. Annars fintar jag bort mig själv här.
Ja, är det någon annan som vill säga någonting om truppen?
Men det är väl som ni är inne på, det saknas ju en anfallare som kan liksom kanske till och med förändra matchbilder och liksom vända.
Sebbe, vi har ju tittat på några anfallare, ryktas ju om några anfallare, du kan väl gå igenom dem lite snabbt.
Ja, det är ju en, vad heter han, Milan Pavkov, som håller till i serbiska ligan och har ju även haft Milos som tränare. i Röda Stjärnan. Det har ju även snackats om Veton Berisha som har väl öst in mål i ett mittenlag i Viking Stavanger. Och sen har det ju även snackats om Isak Kiese Thelin. Det för mig ju att tänka på, vem av dessa hade ni valt? Jag hade ju personligen valt Isak utifrån svensk kvoten att kunna registrera kanske något längre fram. Att vi har liksom rätt många utlandsfödda spelare.
Ja, ja men så är det ju. Alltså, jag är dock lite sugen på han Pavko. Jag har ju tittat lite grann på han och han är ju jätte. Berisha är ju bara 1,75 så jag vet inte riktigt om han är en sån djupledsspelare i så fall. Så det är väl lite olika spelartyper. Men om vi säger targetsmässigt så är det väl Isak Kiese Thelin och han Milan Pavko. Den långa typen. Och med Thelin så vet vi ju vad vi får med Kiese.
Ja, och han kan ju klubben med.
Ja, han behöver ingen inkörningsperiod. Så min förhoppning är back i Dennis Hadžiadunić på någon form av lån med utköpsklausul typ, beroende på vad som händer med Anel i sommar och Bordeaux. Och sen en anfallare i Kiese Thelin. Kanske också på lån med utköpsklausul. För det är väl det rimliga i det. Än att vi ska betala 25 miljoner för den. Och sen vill jag ha in en defensiv mitt. Helst. Typ. Ja.
Stefan?
Ja, så jag kan inte annat än hålla med om vilken typ av anfallare vi ska ha. Så det är Milan eller Isak som skulle kännas bäst för det spelet vi försöker driva. Skulle vi med Veton så skulle det nog kanske passa bättre ett lag som...
Redan har en Isak eller så.
Ja, precis. Lite grann så. Jag tror egentligen att det kan räcka med den värvningen för i år. Men sen kan jag inte säga att Erik har fel i heller. Att vi skulle vilja ha en defensiv mitt också. Jag tror vi klarar oss med det vi har. Men jag ska vara glad om vi inte behövde klara oss med det vi har.
Mm. Och jag håller med er. Jag har inget ytterligare att tillägga i den här frågan. Så att vi får se vad som händer i det här fönstret och så sen vad som händer i sommar. När Europa-ligorna stänger ner. Okej, något mer om truppen, det vill säga?
Vi får nog anledning att återkomma.
Ja. Vi har ju ett omlag.
Har vi det? Som,
ja. Mm-hmm. Och de har ju spelat 3 matcher. Malmö FF Osby 6-0. Vilken division ligger Osby i?
Jag tror de ligger i ettan.
Mm. Malmö FF Eskilsminne 3-4. Eskilsminne vilken division?
De ligger väl i ettan. Eller? Var det inte det du sa sen?
Jo, jag tror det var så med.
Ja, och Malmö FF Södra Sandby 7-2. Ligger de också i ettan?
Nej, jag vet inte. Det var väl ett mixat lag, tror jag.
Mm. Ja, vad har ni att säga om damlaget?
Vi har ju fått in en förstärkning där i Anna Plantin. Som hon gör i väldigt många mål. Så det ser ju bra ut.
Mm.
Sen vet jag inte om de hur deras förstärkningar och om någon har lämnat och sådär. För det behöver ju också förstärka liksom i takt med att man möter svåra lag och så.
Så det är väl också, men vi har fått lite anslutningar ju. Det har vi väl.
Jo.
Så det ser, och sen så onekligen så ser det ju rätt bra ut. Nu förlorar vi med Eskils minne då, men med uddamålet. Men 6-0 och 7-2 är ju rätt hyggligt ju. Så att vi fortsätter väl hålla koll på dem, tycker jag. Och du ska väl, eller jag vet inte, ska ni allihopa följa dem på plats i år?
Jag tänkte i alla fall besöka några matcher som ligger i närområdet som jag har sett att de kommer att spela med.
Har de en ordentlig klack? Så som vi har i här sektionen. Annars vore det skitkul liksom. Och nu är jag alldeles för långt ifrån. Men alltså förstår du vad jag menar? Att man liksom gav dem också en sån jävla superklack.
Alltså det är ju inte alls lika mycket folk på de matcherna. Det handlar om några hundra personer som kommer, så att det blir ju inte det klackstödet överhuvudtaget.
Nej, men det vore kul att ge dem det.
Det hade varit underbart.
Med ramsor och med bengaler och alltihop och med såna riktigt feta overhead. Men det kanske kommer när vi går upp i själva damallsvenskan, tänker jag.
Ja, jag är inte så förtjust i bengaler, men i övrigt...
Nej, men, ja, men alltså, jag tänker med inramningar och med stora sådana här... vad heter det?
Overhead-tejp.
Ja, precis.
Mm. Ja, för dagens cupmatch, om man ska nämna bengaler där, var ju till stor del... Det var ju ganska pinsamt när folk höll på att kasta bengaler mellan klackarna. Och sånt. Bengaltennisen tyckte jag vi hade lärt oss att det var en dum idé redan innan, och att vi fortfarande deltar i det tramset är pinsamt.
Nu såg ju inte vi riktigt från tvn lika bra, men kunde man uppleva vad det var för typ av människor som höll på med det där? Är det småungar eller vad är det för?
Jag satt för långt ifrån för att veta, men det kändes som övre tonåren, yngre 20-årsåldern. Svartklädda alla. På Gais-sidan kändes det som nästan hela klacken var.
Ja, allihopa var svartklädda. Alla på hela läktaren. Tråkig
utveckling.
ja, det är en tråkig utveckling. Men jag tänkte med den svart, att alla var så lika klädda. Så typiskt svenskt. Tråkig svartklädsel. Men när jag tänkte på det är ett stort problem nu som breder ut sig i så fall, om vi inte kan ens, det måste vi ju skärpa oss med. Vi måste sätta bra föredöme för vår nästa generations klack uppbyggnad då också. Så att vi inte får värsta...
Om man någon gång ska vinna den här bengalfighten, om man nu gillar bengaler och har tifo med bengaler i, vilket jag kan... Jag är tveksam till pyroteknik inne i en publik, men om man kan göra det på ett organiserat sätt så är det ju vackert och tufft på många sätt. Men det måste ju göras med säkerhet och sånt. Och ska man vinna den kampen att kunna få göra någonting med bengaler, kanske i alla fall framför publiken eller över kanten eller något sånt, då på tillåtet och kontrollerat sätt, då kan man inte hålla på med sånt här trams att börja kasta bengaler. För då kommer man aldrig vinna den kampen inför myndigheter och ens övrig publik. För det blir bara pinsamt för alla andra.
Och du förstår ju det, och jag förstår ju det. Och Sebbe och Lena, ni förstår det också. Mm. Men alltså, om inte de som håller på med det själva fattar det, alltså det är en förlorad, man har förlorat slaget redan då. Jaja, men jag vill inte komma in på den, jag vill inte liksom skapa dålig stämning här, det var bara...
Ja, det var väl jag som gjorde det i så fall. Men jag tycker att det är viktigt att hålla den gränsen med folks säkerhet, så folk känner sig säkra på arenorna, och det går ju inte. Det här var ju en glädjens dag, det var liksom säsongspremiär, och så att den var ju på alla sätt rolig. Vi vann och så. Det här smalket i början av matchen, jag glömmer det ganska snabbt igen. Men det, när vi ändå pratar bengaler så vill jag säga det.
Ja, det är bra att vi markerar här också.
Okej, vi återkommer till damlaget allt eftersom säsongen går. Det är kul att det är full fart.
Ja, och förhoppningsvis så kommer vi bli duktigare på damlaget också eftersom vi får chansen att se dem nu på ett helt annat sätt än under coronasäsongen när det faktiskt kom igång på riktigt.
Ja, det ska bli spännande. Vi håller på i damlaget. Då går vi över till... Det går bra för Malmö nu. Ekonomiskt.
Ja, vi har precis haft ett bokslut, eller vad heter det? Jag heter något så. Och fan, ska jag ta det här? Jag är så dålig på siffror. Nej, men vi har ju gått plus jättemycket och vi har ju i likvida medel har vi aldrig haft så mycket tidigare. Jag tyckte vi läste om det förra året också, men de totala intäkterna, de har alltså ökat till 567 miljoner kronor. Och det är alltså 400 000 miljarder euro. Nej, men att jämföra så är det... 2020 så låg vi, det här är 2021, den säsongen som spelades, det är 567 miljoner. Och året innan var alltså 251. Så det är en ökning på mer än det dubbla. Ja, det är inte så jäkla långt ifrån det trippla egentligen. Och det är ju framförallt Champions League-gruppspelet där ju. Och där har vi fått, enligt uppgifterna då, så är det 302 miljoner. Och det är ju inte att fnysa åt. Och få de summorna på ett bräde. Jag trodde personligen bara att det skulle, eller bara, men att det skulle handla om någonting någonstans 200 miljoner. Sen är det klart att våra omkostnader har också såklart. Om vi pratar om de totala rörelsekostnaderna, då ökade de till 411 miljoner jämfört med 299 2020. Så det är en rätt bra ökning där också. Men det som är bra är ju det att vi har ju eget kapital på... Fan vad tråkigt det här lät när jag hör mig själv. Det låter som en jävla... Men vi har en jävla massa miljoner på banken i varje fall. Och i eget kapital, alltså det vill säga ihop med, alltså, med alla våra faciliteter och stadion och alltihop. Så har vi...
618 miljoner. Och vi gick ju med vinst i år till skillnad från förra, eller gångna till skillnad från året innan, så att det är en ökning. Så att vi är uppe på vad klubben, mer än vad klubben någonsin har haft, oavsett om hur pengar har utvecklats sedan tiden. Liksom. Så att det är bra. Det känns tryggt.
Bra jobbat, Malmö.
För det finns ju många, en del svenska klubbar som har haft dratt på sig utgifter och sånt när de har fått Europapengar. Men Malmö verkar ju satsa, men försiktigt. Och bygga upp det här väldigt, satsa väldigt långsiktigt, och det känns ju bra.
Nu håller vi på med byggnationer av ombyggnationer och renovationer av stadion. Någonting med Stadiontorget och sådär. Som ska väl kosta 100 miljoner sammanlagt över tid. Och så, allt sånt där måste man ju också tänka på. Att det runt om måste ju också rustas upp och utvecklas. Så att alla pengar vi får in från Europa kan inte gå till spelartrupp och så vidare. tror fassan han sa, han berättade för mig att han hade läst att det var när vi åker ut där på sådana här Europa-äventyr så är det en, liksom en stab, eller en sammanlagda, det är 100, över 100 pers som skickar iväg. Och det är ju sånt kostar.
Det kostar. Ja, härligt. Bra jobbat av Malmö och truppen. Jag tänkte, om ni inte har, är det något mer ni vill ta upp? Nej, okej. Okay. Jag tänkte avsluta med att berätta att kommande matcher nu i cupen. Den 26 andra möter vi Ängelholm borta. Klockan 15 visas på C-more. Och den 50 och 3 så möter vi IFK Värnamo hemma. Och den matchen kommer bli, också kommer bli spännande att se.
Mm. Ja, det,
är riktigt, det är riktigt skönt att tävlingssäsongen är igång igen.
Mm. Okej, okay. Ännu mer?
Nej, inte för mig.
Framåt Malmö!
Hej,
hej, hej. Jag är sen så.